There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd. Välkommen till Hälsorevolutionens sommarfavoriter. Varannan vecka under sommaren så lyfter vi fram ett av våra tidigare favoritavsnitt som passar extra bra just nu på sommaren. Vi har ju blivit så många fler lyssnare. Tack alla som lyssnar på Hälsorevolutionen. Kanske har du missat det här avsnittet tidigare eller vill lyssna på det igen. Mötet med den före detta elitbasketspelaren Dr. Diamantis blev väldigt intressant. Han har utbildat sig 5 år i Kina till läkare i kinesisk medicin. Oerhört spännande på så många sätt idag när så många lider av smärta, psykisk ohälsa, mag-tarmbesvär och andra obalanser. Diamantis vill ge dig en introduktion till denna gamla tradition, kinesisk medicin, och samtidigt ge dig redskap för självläkning. Lära dig hur du kan befria dig från gamla sanningar som har fastnat som en mental flisa. I sin bok Nyckeln till din hälsa säger han bland annat så här: du har makten att förändra dig själv och din riktning i livet och på så sätt även din hälsa. Du kan inte gå tillbaka för att ändra början, men du kan börja nu för att ändra slutet. Varsågoda, här kommer avsnittet med Dr. Diamantis. Glad sommar! Det handlar om är ju att Diamantis har verkligen gjort sin egen resa från professionell basketspelare och sen utbildade sig till naprapat och sen läste till doktor i kinesisk medicin i Shanghai.
Är det verkligen möjligt? Kan man leva så? Och då var det nästan som att om min kropp var min laboratorium, då gick jag tillbaka och så började jag göra de här övningarna, oavsett om det var andningsövning eller rörelseövning i form av tai chi eller qigong eller meditation. Och nog så var det väldigt mycket fantastiska saker man upplevde med tiden. Man uttrycker sig inte som man egentligen vill. Många som kommer till mig, jag frågar, när var det sist du skrek? Jag minns inte. När var det sist du verkligen skrattade från djupet? Minns jag inte heller. Så det är just den här kopplingen, eftersom kompasset har flyttats från hjärtat och flyttats upp till hjärnan.
Välkomna till Hälsorevolutionen, våran podd som vill vara med dig på din hälsoresa framåt. Jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent.
Kul att du lyssnar. Jag heter Maria Borelius, medpoddare och vetenskapsjournalist. Och idag ska vi dyka ner i någonting superspännande som jag har längtat efter så länge och få lära mig mer om. Ja, den urgamla läkekonst som uppstod i Kina lite mer systematiskt ungefär när Ayurveda uppstår i Indien någon gång på 400-talet före Kristus. Och frågan är ju förstås om vi kan använda det här urgamla systemet helt eller delvis idag, både för att förebygga och bota sjukdom. Det här är spännande, eller hur, Carina?
Ja, jag har ju haft förmånen att få jobba som förläggare för boken Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin, skriven av Dr. Diamantis, som vi ska få träffa idag.
Bara namnet.
Ja, men visst är det så. Bara namnet. Nej, men alltså jag har lärt mig så mycket. Och det här är en sån bok där du får läsa lite liksom
i din egen takt, kanske ha den på nattduksbordet.
Precis vad jag
tänker.
Ja, det är otroligt.
Ja,
och så
sen
intressant.
Börjar man liksom dela citat och insikter och tips med sådana man känner. Tror jag i alla fall. Så har jag känt att jag har lärt mig så mycket. Och det handlar om är ju att Diamantis har verkligen gjort sin egen resa från professionell basketspelare och sen utbildat sig till naprapat och sen läste till doktor i kinesisk medicin i Shanghai. Och inte nog med det, sen så åkte han nästan världen runt och träffade olika buddhistiska mästare och andra gurus. Och så har han liksom pusslat ihop med en sån nyfiken blick. Och en sak som jag tänker på så mycket och som flera har sagt, jag vet inte, det här är något som har kommit till mig. Vi tror ju nästan att vi ska ha svar på allting, att vi ska veta precis varenda steg vi ska ta, om det sen är på vår hälsoresa eller i livet i stort. Och Diamantis säger så här: om vi inte har svaren behöver vi börja vår resa genom att acceptera att vi inte vet. Mm. Det är mycket bättre att inte veta än att tro att vi vet. Att inte veta skapar möjligheter att utforska och uppleva för att sedan djupt inom sig nå visshet. Mm. Och då menar han att väldigt mycket av hälsoresan handlar om att utforska sig själv och vad man har med sig i sitt bagage. Det kan vara olika typer av begränsningar från ens barndom kanske som fastnar som en
han
mental.
Han är inne på det mycket i boken. Jag tänker hans
mental
egen
flisa.
Precis, hans egen invandrar bakgrund och förväntningarna.
Ja.
Vi kom till det här nya landet för att
precis.
Du, vårt barn, skulle göra X och Y och Z.
Ja.
Och så
ja.
Kanske man vill göra någonting helt annat.
Ja.
Och det kan vara tungt att bära föräldrars förväntningar.
Ja. Nej, så att det är en bok där man reflekterar väldigt mycket.
Ja.
Och lite i likhet med dina böcker kan se det som ett smörgåsbord då. Ta till sig vad man är i sitt eget liv.
Ja. Så. Ja. Nej, det ska bli otroligt spännande att få en. Jag har ju träffat en del så här kinesiska läkare, men där ligger i London till exempel, min man fick hjälp med en hudproblematik hos kinesiska läkare.
Ja.
Bara det att språket har legat lite grann som ett hinder,
ja, ja.
Lite halvdålig engelska.
Mm.
Och att få det filtrerat genom så att säga någon som kommer att titta på det med västerlänningens ögon ska bli så värdefullt. Och det här är så sofistikerat system. Jag gick för länge sedan med en väldigt svårt cancersjuk kompis som jag hade då på qigong-kurs.
Ja, det har min mamma gått. Hon är utbildad qigong-instruktör.
Är
jag har också
det?
Gått qigong, en
ja,
sån fantastiskt. Här helgkurs i qigong.
Ja, ja, och jag har lärt mig att det är qigong.
Qigong,
ja. Och vi gick den här kursen hos en fantastisk man, Henry Soludde.
Ja.
Och Henry Soludde hade ett gammalt hus som han på en udde på Lidingö. Och han åt bara frukt som hade legat i pyramider.
Jaha, men hur hittar man dem då?
Alltså han köpte frukt som han la i pyramider.
Okay.
För då blev det någon speciell energi med den här frukten. Han var, en av de mest esoteriska, underbara människor. Han bara tittade på människor och såg liksom vad som skulle på något sätt. Och jag kommer ihåg, han såg liksom, du är på väg dit. Du är på väg dit. Och till mig sa han så här, Maria, du är på väg till en mästarnivå. Jag blev jätterädd. Mästare i vad då?
Nej, men det är ju så det är. Du är ju mästare i antiinflammatorisk livsstil. Alltså nu menar jag verkligen.
Ja, men det här var länge sedan.
Ja, men
jag
kunde se det.
Han tittade på min vän som då hade bröstcancer. Och jag kommer ihåg att jag såg i hans ögon att han såg svårigheter för henne.
Mm.
Han sa ingenting, så han bara satt sig och började spela piano för henne. Och då tänkte jag så här, hon kommer att dö i det här. För det har Henry... Nej, men du vet, det här låter helt sjukt.
Ja.
Nej, men jag såg... Han hade något sätt att läsa. I alla fall...
Ja.
Han
men vad roligt att du säger esoteriska. För det är precis vad del ett i boken heter. Den esoteriska resan som man då får göra med sig själv. För att lära känna... Pussla ihop sig själv, liksom. Ja.
Men Henry Soludde var tidig. Han tog in Fan Xulang, tror han hette.
Som min mamma utbildade sig för, måste jag bara säga.
Coolt.
Alltså, visst är det?
Ja, coolt. Mm. Och vi fick lära oss ett underbart program. Jag borde kanske plocka upp det här igen. Det är verkligen panda.
Mm.
Qigong i panda gymnastik.
Nej, men jag gjorde det. Mamma drog med mig då till en sån här helgkurs.
Och, för Fan Xulang?
Nej, utan det var ju någon annan som hade gått för henne, tror jag.
Aha.
I alla fall så... Jag hade liksom inte tålamodet. Jag tyckte att det gick så långsamt. Ungefär som folk brukar säga om yoga. Men då går ju qigong så mycket långsammare. Mm. Alltså ja, kanske som den långsammaste yin-yoga liksom. Så det var, jag var inte redo då, om vi säger så. Mm. Var du redo för qigong?
Jag var så trött. Jag hade 4 små barn som bara får komma bort så här en helg var liksom helt otroligt.
Ah, ah.
Så jag njöt nog av det här panda-tempot.
Ah.
Jag behövde det. Men det finns ju mycket mer. Och jag tänker på också, till exempel man har ju västländsk medicin hånat kinesisk medicin. För att kinesisk medicin har pratat om att olika organ har olika tid under dygnet.
Mm. Ja, precis. Organklockan kallas
organklockan. Mm. Men nu har ju västländsk medicin börjat upptäcka att epigenetiskt så är det precis så.
Ja.
Olika gener för olika typer av enzymproduktion och så vidare kopplat till olika organ slår på vid olika tider på dygnet. Det är därför vi
får fråga Diamantisson, för han har koll på det där.
Ja, och det är därför vi mår så dåligt, till exempel när vi ska resa över tidszonerna.
Just
kanske
det.
Vår matsmältning slår då på mitt i natten eller sent på kvällen.
Mm.
För att vi har en organklocka och det tar lite tid att anpassa oss.
Precis.
Så där har ju kinesisk medicin fått rätt.
Mm. Alltså spännande. När de här världarna nu möts, vilket vi ju älskar i den här podden, att få nyfiket förena de olika världarna på det sätt som
funkar,
som går bra.
Och du har ju hela tanken om chi, alltså livsenergin, och hur den löper i de här meridianerna. Och chi kopplar ju mycket till Ayurvedas tänkande om prana. Livsenergin.
Mm.
Så vi ska prata mer och lära oss mer och se hur vi kan använda det här för att må bättre i vår vardag. Nu, välkommen hit, doktor Diamantis.
Tack så mycket, Maria.
Du är utbildad naprapat och läkare i traditionell kinesisk medicin. Och du har öppnat en klinik som snabbt blivit omtalad och väldigt omtyckt. Och sen har du skrivit en fantastisk bok som öppnat mina ögon ännu mer, kan man säga, för ett så vackert helhetstänk grundat i kinesisk medicin.
Ja, tack.
Du är superholistisk, hävdar jag, i denna bok. Alltså hela människan är med.
Verkligen. Och det var det som var syftet. Att förmedla den på ett sådant sätt att varje person, varje läsare ska verkligen ta till sig och känna efter och kunna verifiera själv att det verkligen är så.
De som lyssnar på den här podden vet ju att min man är 8% grek och är väldigt stolt över detta. Men du är inte bara 8% grek. Hur mycket grek är du?
Min far är från Grekland och min mor är från Polen.
Ja.
Och jag är född här i Sverige. Ja.
Och vad betyder de här arven för dig liksom?
Ja, det är olika. Och det är så intressant, för att när jag var borta i Kina i 5 år och kom tillbaka och vi åkte ner till Grekland, då kändes det som, hittills hade jag inte känt att jag hade några rötter någonstans riktigt. För man var alltid frågade sig, i Sverige var man grek och i Grekland var man svensk och så vidare. Men just i den resan, när jag kom fram till vår by och verkligen kände den här krispa, torra, örtiga luften, så kändes det, om det är någonstans jag har rötter, då är det här.
Det var nästan liksom någon biologisk, någon frekvens, någon svängning, någon...
Det var någonting, något som man inte kan riktigt sätta fingret på, men det var verkligen en djup känsla. För att jag har också så väldigt många fina minnen från det området.
Mm.
Och så jobbar jag också väldigt mycket med växter, och det finns så mycket läkande växter just i Grekland också.
Och underbart.
Och hela vägen tillbaka till Hippokrates.
Ja, verkligen. Underbart. Ja. Du, hur hittade du den kinesiska medicinen? Vad var det du sökte efter och varför valde du att leta där?
Först och främst så blev jag introducerad till kinesisk medicin av min mor. Som barn hade jag olika typer av allergier. Och så som alla andra, vi gick till läkaren och gjorde alla undersökningar och visade sig att nej, vi hittar ingenting. Här har du kortisontabletter vid behov. Här har du spray vid behov. Och det här kan du ta dagligen för att minimera risken. Men min mor är från Polen och hon uppväxt uppe i bergen. Och där hade hon själv blivit introducerad till olika typer av växtmedicin som barn. Så då hade hon hört talas om doktor Nye i Stora Essinge. Och hon tog mig till henne när jag var 14 år gammal. Och den här damen då berättade att ja, men det där kommer vi fixa. Så jag gick dit, jag tror att det var 2 eller 3 omgångar. 5 tillfällen per omgång. Och sen så var jag inte allergisk längre. Så hon planterade ett frö där. Dr. Nye. Och jag var så nyfiken på, vad var det hon gjorde? Vad var det som hände? Mm. Och alla de människorna som kom dit och blev bättre.
Mm. Hon var ju legendarisk, jag hörde om henne.
Ja.
Ja, hon var ju legendarisk.
Absolut.
Vad var det hon gjorde då med dig?
Ja, hon satte nålar, det var min... Nu vet jag, det är det som är så, så lustigt, att jag vet vad hon gjorde då. Mm. Det var just att balansera yin och yang och de olika organen.
Mm. Mm. Man kan säga så här, om man bara ska kort berätta innan du får berätta om din fantastiska Kina-resa. Hur skiljer sig kinesisk medicin från västerländsk medicin? Vad är det övergripande temat där?
Så kinesisk medicin har funnits, man brukar säga, 5000 år. Det är mer eller mindre vad människorna gjorde då, så som man gjorde i andra delar av världen. För att man började observera naturen och man observerade också hur människan mådde och kände sig i relation till naturen och naturens olika cykler. Så man förstod då att till exempel kvinnan har en menstruationscykel på 28 dagar och så är det fullmåne var 28:e dag. Så man började förstå att det finns i den här makrokosmos, så har vi inom oss en mikrokosmos. Som började se väldigt många likheter. Och så förstod man med tiden också att det finns vissa växter som beter sig på specifikt sätt när man konsumerar dem. Och när till exempel man hade feber, man tog en ört, låt oss säga kamomill som är bra vid feber, så kände man sig lite bättre helt enkelt. Och med försök och misslyckande så började man ackumulera då fler och fler olika typer av medicinala växter som kunde hjälpa kroppen på olika sätt och vis. Mm. Det fantastiska med kinesisk medicin är att de har lyckats bevara hela den här visdomen. Olika typer av skrifter, och den äldsta och den viktigaste, det är Huang Di Nei Jing. Och det är mer eller mindre, det är en dialog mellan, man brukar säga the yellow emperor, så det är en, som en kung.
En mytologisk figur.
Ja.
Eller han fanns på riktigt, men
han, precis, ja. Han fanns på riktigt. Och sen Chibo som var hans läkare. Mm. Så de har en dialog och Chibo berättar, han ställer frågor, så det är bara en dialog. Och allt det här är ju relevant även idag, för att vår fysiologi och vår genetik är densamma som av flera tusen år tillbaka. Mm. Det är inget som förändras. Så vad som förändras är vår miljö. Mm. Vår yttre miljö, men den inre miljön, hur vi då konsumerar tankar och känslor och så vidare, fortfarande samma sätt. Mm. Men på grund av att vår yttre miljö har förändrats, så har vi förändrat också sättet hur vi associerar med våra tankar och känslor och minnen. Mm. Och det är där väldigt ofta, det är det som jag har observerat, har blivit en stor förändring, och mycket av människans problem idag kommer just därifrån. Mm. Men vad kinesisk medicin vidare har gjort då är att de lyckades av beprövad erfarenhet, tusentals år då, har de kunnat då se olika symptom i form, de har kategoriserat dem. Så låt oss säga, ifall någon är lätt irriterad och man kanske har svårt med matsmältningen och fryser lätt, och men då är det inte väldigt orimligt att man kanske också har menstruationssmärta. Så man började se och började koppla samman alla de
symptom som hängde ihop, ja. Familjer liksom av symptom. Ja.
Precis. Mm. Och man sedan kunde se då vilken typ av energikanal, eller man säger så, tillhör dem. Mm.
Vi ska gå in lite mer på de här spännande detaljerna, men jag tänker, du är då hälften grek, hälften polack, också 100% svensk. Och dessutom basketspelare, och du är otroligt lång, och så kommer du till Shanghai. Wow, berätta, liksom, vad hände framför dina ögon då?
Ja, det var många ögon som jag såg och tittade på mig.
De såg det ganska bra, tror jag.
Ja. Ja, inte nog med det, just då hade jag långt hår, axellångt. Mm. För som då så hade jag långt skägg också. Det var min lilla revolt från att behöva se ut på ett visst sätt hela mitt liv. Mm. Att man ska vara proper på ett visst sätt. Mm. Och då var det främst min far som berättade, ja, men klipp dig, ta bort skägget och så vidare. Så det var en liten känslomässig revolt. Och då hade jag också en lång, axellång orange väska som jag gick runt med, tygväska. Mm. Och bara det attraherade väldigt många ögon. Det som jag tyckte var fascinerande och jag älskade är att, för att när de tittade, då var det bara av ren nyfikenhet, som ett barn som tittar. Mm. Det var inte att de hade några författade meningar. Men jag upptäckte att när de tittade så på mig, det gav mig tillåtelse att titta tillbaka.
Ja, spännande tanke. Ja,
precis. Så väldigt ofta tunnelbanan någonstans så såg jag att någon tittade på mig nyfiket och jag tittade tillbaka. Mm. Och i den stunden vår blick möttes och jag började le som att säga, jag ser dig. Mm. Oavsett om jag är från andra sidan världen, jag ser dig. Mm. Och då låg de också. Mm. Och det var, det var jättefint och det hände så många gånger.
Mm. Vad är det de kallar Gaojiva, främling? Är det det heter?
Ja, främling. Vi har Lawai faktiskt, Lawai. Brukar man kalla dem för.
Okej, okay, jag har en son som har läst mycket kinesiska och han är lång också.
Ah.
Och ganska blond, så han, det var många som tittade på honom i Kina. Och då fick han höra just något, jag kanske minns ordet fel.
Ah.
Men ja, spännande. Och när du kommer dit och får möta den här traditionen, berätta, hur ser det ut, hur luktar det?
Det intressanta är att man går ju dit och med förutfattade mening att alla gör tai chi på gatorna och allt är så stilla. Men i en stad där det är 25 miljoner människor som är otroligt högt tempo så är det allt förutom det.
Mm.
Så det blir lite också lite krock vad jag förväntar mig av vad som egentligen är.
Mm.
Nu jag var också den första årskullen att ha hela utbildningen på engelska. Mm. Vilket gjorde att hela campus var inte förberett med internationella studenter som inte kunde kinesiska. Så att bara börja leta mig fram, vart jag ska gå och handla, hur jag ska gå till banken, ett simkort till telefonen, det var ju äventyr.
Mm.
Och jag är väldigt äventyrlig av mig, så för mig var det inte, det var inget problem. Det var rent av äventyr. Vi kom hem, var helt utmattade, eller vi fick lägenheten, vi var helt utmattade. Sängen var nästan som golvet, så hårt var det.
Mm.
Och vi var så utmattade och precis så som vi la oss, precis så vaknade vi dagen efter, jag och min fru.
Mm.
Satte oss i en taxi och åkte till Ikea, det första vi gjorde.
Mm.
Och så köpte vi våra vitvaror och möblerna.
Bokhyllan Billy på kinesiska. Heter den samma sak, bokhyllan Billy?
De har bevarat samma namn.
Ja, ja. Ja. Uttalat kanske på lite annorlunda sätt. Ja. Ja.
Ikea heter Ikea.
Ikea, precis. Ja. Ja. Men okej, okay. Och när du får möta lärarna och de andra eleverna, hur skulle du säga att de är annorlunda mot vad man skulle kunna träffa på samma ställen? Du är ju utbildad naprapat också.
Mm.
På vilket sätt är det annorlunda?
Lärarna var ju såklart, det var top-down utbildning, eller sättet man utbildade. Mm. Det var nästan det, auktoriteten, ingen frågesätter och så vidare. Men min natur är väldigt nyfiken. Så jag var ju den som alltid räckte upp handen.
Mm.
Och jag behövde nästan berätta efteråt. Eller till varje lärare. Att vet ni vad, det här är inte att jag kritiserar. Det är bara att jag är så nyfiken.
Mm.
Jag vill bara ta till mig allt. Och jag vill förstå så mycket som möjligt. Och bara första lektionen var faktiskt Basic Theory of Chinese Medicine. Och då började vi med daoistisk filosofi.
Mm.
Och det var första gången kanske i livet som jag kände att jag är vid rätt plats, vid rätt tillfälle.
Mm.
För att den introduktionen i filosofin var också en sån ögonöppnare för mig. Någonting som, det hade svar på frågor jag hade hela mitt liv, från barndomen. Och det var nästan som att börja hitta hem, om man kunde förstå. Och då frågade jag efter mer litteratur och då var det bara att köpa och bara andades böcker.
Mm.
Jag kunde inte få nog.
Mm.
Och det var bara mer och djupare. För att det var så intressant att de berättade om sinnesstånd hos människan till att vara fullständigt i harmoni med naturen och leva med naturen och inte mot den. Och det här väckte, är det verkligen möjligt? Kan man leva så? Och då var det nästan som att min kropp var min laboratorium. Då gick jag tillbaka och så började jag göra de här övningarna, oavsett om det var andningsövningar eller rörelseövningar i form av tai chi eller qigong eller meditation. Och nog så var det väldigt mycket fantastiska saker man upplevde med tiden. Och i samband med det så blev jag introducerad till buddhistisk filosofin och blev inbjuden till ett buddhistiskt kloster där både nunnor och munkar levde. Kom väldigt nära den buddhistiska mastern. Där en väldigt stark direkt vänskap skapades. Med otroligt vackra samtal.
Mm.
Om just existentiella frågor.
Mm.
För jag han berättade också att han tyckte att det var väldigt han var väldigt roligt, för att de flesta när de träffar en master, det är väldigt personliga frågor i form av hur ska jag göra att förbättra mitt företag, eller kan du välsigna min nyöppnade butik, eller kan du ge mig råd om vem min dotter ska träffa och gifta sig med och så vidare. Men det här var helt annorlunda frågor som jag också märkte att han också hade som intresse och hade varit där, och vi pratade väldigt ofta samma språk utifrån olika perspektiv. Mm. Så nej, jag lärde mig otroligt mycket av honom.
Mm. Det kanske är en bra bild av skillnaden mellan västerländsk medicin. Jag är ju biolog, och där liksom är hela grejen att zooma in. Liksom först tittar man på vävnader, och så går man ner på celler. Mm. Och sen går man ner på cellernas komponenter, och sen går man ner på liksom individuella molekyler och atomer, och nu är man ner på nanonivå, kvant. Alltså liksom bara
precis
det här, vad ska vi säga, tunnelseendet.
Yeah.
Vilket ju är ett väldigt traditionellt sett, manligt sätt att se det, liksom den avsmalnande blicken, medan det kinesiska är det vida. Man börjar med
precis
daoism och hela naturen och hur vi samspelar. Spännande komplement. Jag skulle kunna lyssna på dig i 5 år, berätta om Kina. Jag är så nyfiken på den här gamla kulturen. Men om man skulle prata lite då, vad är det för verktyg den kinesiska medicin använder sig av? I västerländsk medicin, då vet vi har diagnostik, och sen kan vi få piller, och vi har operationer, och vi har olika former av behandlingsmetoder som vi känner till ganska väl. Vad har en kinesisk läkare i sin lilla läkarväska?
Mm. Så det finns de två främsta behandlingsmetoderna. Det är akupunktur och kinesiska örter.
Mm.
Så läkaren då tar emot patienter, och man går igenom en anamnes och gå igenom vad för typ av besvär, och läkaren kan fråga även vad väldigt många här kan anses vara orelevanta till ämnet. Till exempel allt från känslotillstånd tills du kanske kommer med du har svårt att smälta maten, och frågar om fryser du ofta eller svettas du på natten, eller kan vara liknande frågor som kan kännas orelevanta. Men allt handlar om att förstå patienten i sin helhet och att alla symptom, vi brukar kalla det som grenen och roten. Och att grenen kanske är symptomen, och roten till problemet kan egentligen kanske vara någonting helt annorlunda.
Mm.
Och allt det här försöker då läkaren ta till sig och förstå i som en tredimensionerad bild om personen och den energin, hur den ter sig i kroppen. Och därefter då så ger han rekommendationer om det är akupunktur som passar bäst. Oftast faktiskt brukar det vara örter när det kommer till invärtes besvär.
Mm.
Just för att det är den behandlingsformen också som har bäst resultat. Och man använder sig av så pass länge. Så invärtes kroniska besvär brukar man gå då till en kinesisk läkare. Nu västerländsk medicin i Kina är också väldigt i framkant och mycket studier. Och den behövs lika mycket som den behövs i resten av världen. Men det är just man vet fördelarna och nackdelarna. Och man tillåter också, man har bevarat den här traditionella visdomen, kinesiska medicinen. Och en läkare, västerländsk, renodlad läkare och en kinesisk medicinsk läkare förstår varandra. För att båda yrkesgrupperna har studerat också varandras områden. Så man vet, och man kallar ofta in en expert från kinesisk medicin ifall man inte, låt oss säga, en klassisk exempel kan vara någon form av intern blödning där man har, i mag-tarmsystemet, man har gått in och försökt hitta blödningen, men man hittar ingen, men personen blöder. Då har vi fantastiska recept där man kan gå in, där man kan förse bara och dricka som te, som är just för att stoppa interna blödningar.
Mm. Så ett komplement. Jag är ju otroligt intresserad av det här. Samtidigt så finns det ju liksom en debatt om kinesisk medicin. Jag vet, jag läste några fantastiska memoarer från Maos läkare.
Mm.
Som ju var västerländskt utbildad men också kunde i traditionell medicin.
Mm.
Och det fanns ju mycket folklor. Till exempel Mao använde det här när han hade sjukdom, att om han låg med tillräckligt många, så att säga, kvinnor, vad heter det, jungfrur, så skulle han bli frisk.
Mm.
Det var inte jättefräscht.
Mm.
Så det samlades ständigt in olika jungfrur som han skulle ha i sängen.
Mm.
Och man har pratat om noshörningsextrakt till exempel, som jagas sönder. Vad anser du om det här? Jag kan inte riktigt utröna om det här är sant eller om det här är skrönor. Eller, vad är din uppfattning om det här?
Gällande Mao har jag aldrig hört det tidigare.
Nej, jag läste det i de här memoarerna. Det var helt sjukt.
Ja, precis. Ja,
men han var nog inte helt...
Nej, vi kan också säga att det finns kinesisk medicin. För att egentligen kinesisk medicin, det är zhongyi, säger vi. Mm. Och det är kinesisk medicin. Och så finns det traditionell kinesisk medicin. I Kina säger man inte traditionell kinesisk medicin, man säger bara kinesisk medicin.
Mm.
Så vad Mao gjorde under kulturrevolutionen är att han ville få bort allt som hade med mystik, med spiritualitet, andlighet och med religion. Och den delen av kinesisk medicin som egentligen den traditionella kinesisk medicinen innan kulturrevolutionen inkluderade också astrologi. Så en annan typ av dimension av energier också, vilket inte finns med idag i den utbildningen. Nu, ifall han skrev sådana saker i sin memoar, det är ingenting
som... Nej, det var hans läkare som skrev om honom.
Hans
läkare. Ja. Så han behöll jungfrunan, men det var kanske mer på det privata planet.
Ja, jag vet inte. Men när det kommer till noshörning, där har man använt sig av andra typer av horn också. Sen trädde i kraft en lag som sa att det var förbjudet. Som tyvärr, jag vet inte vilka aktörer som har pushat till att tillåta det igen.
Mm.
Men det är definitivt ett allvarligt område att skydda då de djuren som är utrotningshotade, definitivt.
Ja.
Och det har man gjort väldigt stora försök till att förhindra det här.
Mm. Du, är ett härligt grundbegrepp som Carina och jag pratade om tidigare, det är ju qi.
Ja.
Så vad QI och uttalat qi, det är livsenergin. Ja. Vad är det?
Livsenergin, man brukar säga att allt universum är qi. I olika densitet. Så i karaktären qi så är det egentligen en kastrull som kokar ris. Och där har man ångan. Så mer eller mindre man syftar också till de olika typerna av former av vatten. De tre olika faserna som is, flytande och gasen då. Och det är en bra metafor till att beskriva att det är olika densitet. Det är samma sak.
Mm.
Men beroende på hur vibrationen är och hur frekvensen är så ser den ut olika också. Och det är just att man såg att även människan när den från första början när ägget och spermien möts, då är det någonting som händer där. Det är någonting på en energisk nivå, på en fysisk nivå och det finns en form av visdom. Och väldigt nyligen läste jag en artikel där forskare förstod att det är inte bara vilket spermium som helst som kommer i ägget, men att ägget även den har möjligheten att välja vilken spermium. Så det finns en form av visdom där på ett energiskt plan.
Spännande, visste jag inte.
Ja, på ett energiskt plan som senare utvecklar sig. Och där inkluderar man också olika själar som finns i kroppen och de olika typer av känslorna. Men qi är det...
Det är livsenergin som strömmar livsenergi, igenom.
Ja. Ja, men samtidigt så qi kan inte existera. Så qi refererar vi också till yang. Och så har vi yin som vi refererar till någonting mer materiellt. Mm. En substans. Nu båda två är qi. För vi brukar säga yang qi och yin qi.
Mm. Den manliga och den kvinnliga energin säger vi på lite slarvigt på västerländska.
Exakt. Ja. Exakt. Så det finns så många olika typer av energi i kroppen. Och vi fördelar dem i olika typer. Vi har wei qi och vi har zhong qi. Så det kan vara en energi som har att göra med mag-tarmsystemet och bryta ner maten. Och vi har immunsystemet kallar vi en annan typ av energi, en annan typ av qi.
Mm.
Så att säga att allt qi, ja det är det, men det är också väldigt, vad ska vi säga, man har ingen bra insikt i vad det innebär. Så att förstå sig på också de olika, den feminina och den maskulina energin, ger dig också mer insikt på vad kroppen är, hur den fungerar. Inte bara på en materiell biologisk plan, men också mer på ett mer subtilt emotionellt plan.
Det är det du kallar den esoteriska människan i din bok kanske?
Den esoteriska resan.
Resan, ja precis.
Ja, precis.
Det är intressant för att när jag läste din bok då satt jag ju sådär och översatt och så tänkte jag, jo men energiproduktion finns ju i västerländsk medicin, ligger ju på mitokondrierna och är en väldigt viktig process. Och det där, därför behöver vi sömnen för att ladda upp det där interna batteriet igen. Men det som är unikt då för den kinesiska medicin, det är ju att börja beskriva att liksom den här energin strömmar runt i kroppen via meridianer.
Precis.
Som man sen använder sig av till exempel i akupunktur. Berätta om de här meridianerna. Vad är det för linjer som går i oss? Som gör att vi kan trycka under fötterna och lösa upp blockeringar på andra ställen.
Det är en väldigt fin fråga och det fascinerat mig väldigt länge att se hur upptäckte man detta. Mm. Det är ingenting man har skapat, det är någonting man har upptäckt. Mm. Och hittills är det så att man har inte hittat någon instrument, någon teknik som kan visa att det här existerar. Mm. Men trots det så betyder det inte att det inte finns, för att de tusenåriga erfarenheten och beprövad erfarenhet visar att det är någonting som händer. Och nu ny forskning har faktiskt börjat snappa upp vissa av de här sakerna på olika sätt. Till exempel den vanligaste punkten, sjögo, mellan tummen och pekfingret.
Mm. Det är en energipunkt, vad är det inte det?
Det är en energipunkt, precis. Och då har man sett, när man sätter en nål där, man använder sig av en väldigt avancerad av MR-kamera. Mm. Då såg man väldigt djupa strukturer i hjärnan och i det limbiska systemet aktiverades. Mm. Och då ville man relatera till smärtan. För bland annat så är den en punkt som kan lindra smärta. Och då såg man inte att det inte är smärtan i sig som lindras, men det är din upplevelse till smärtan som lindras. Så det här är ett väldigt spännande område, att modern forskning nu kan sakta sakta ge svar till vad människan i årtusenden har kunnat observera och uppleva. Men tillbaka till det som du sa, att vi behöver sova för att generera energi och mitokondrien och så vidare. Så i kinesisk medicin, den mest fundamentala teoretiska grunden är yin och yang, som många har hört, och den vackra symbolen. Och därefter så är den fem element-teorin. Och de fem elementen är kopplade till de fem viktigaste organen. Och i de här fem organen så inkluderas också kroppens alla olika typer av fysiologiska funktioner.
Mm. Ska vi se, vi har pratat om ayurveda och vata och pitta och kapha. Tre grundläggande doshor, och sen kan man vara blandningar. Men här har vi trä, vi har metall.
Vi har metall.
Det är vatten, va? Och vatten. Eld. Och det femte är?
Jord.
Jord, ja. Och vad är du?
Jag är trä.
Trä, och det är jag med.
Ja. Yeah.
Långa, smala människor är ofta trä, har jag förstått, eller?
Precis.
För man ser ut som ett träd.
Ja.
Smickrande. Karina?
Men hur vet man vad man är för något då?
Det är inte alltid man är bara ren. Man är också blandning av olika. Och det är olika typer. Nu, exakt konstitution, då måste vi gå in till en bok som heter Book of Changes, eller Förvandlingarnas bok. Mm. Och det jag skulle nog säga, det är de enda boken som jag inte riktigt har greppat, för det är så otroligt mycket symbolik i det, och det är baserat på hexogram. Mm. Och inte bara när under året du är född. Nu, jag är född under våren, vilket det är också trä. Så våren har trä, och det har att göra med leven. Mm. Mm. Så min akilleshäl är just att göra alla typer av besvär relaterat till min lever. Och känslorna då relaterat till leven, som är irritation, frustration. Men tillbaka till din fråga, så brukar man se kroppskonstitutionen. Men sen kan man också få in olika typer av information gällande vad typ av besvär man har och när under året man är född och så vidare.
Jag får boka en tid hos dig och hitta ett svar på den här frågan.
Ja, nej, men vi hade någon som gjorde feng shui hemma hos oss, och som gjorde en sån här analys. Och ja, det var väldigt intressant.
Ja.
Ja. Du har ju öppnat en klinik, och när du har berättat att du trodde att du skulle få framförallt äldre människor som kom med olika... med olika hälsostök. Men så blev det inte.
Nej, och det var till min stora förvåning faktiskt.
Ja, vad hände?
Det var mest yngre människor som började höra av sig. Så jag trodde att de är säkert äldre, pensionärer eller nära pensionsåldern, skulle komma och behöva lite hjälp med olika typer av skavanker. Men så det började droppa in allt från 25 till 35-åringar.
Varför kom de då?
Det var olika typer av kroniska besvär. Mm. Så dels upptäckte jag att det var mycket av besvären som hade börjat krypa ner i åldrarna. Mm. Och dels så var det väldigt många som hade just kroniska besvär de inte kunde få bukt med. För att från vårt perspektiv, kinesisk medicinska, har det att göra med mycket av stress. Och då trots att personen vet om det, så är det väldigt svårt när man har det, när man har utvecklat ett sådant beteendemönster, att kunna bryta det.
Och det här är intressant därför att i västerländsk medicin, om man till exempel har en cancersjukdom och frågar en läkare om kan min stress här och där påverka det här på något sätt, så får man nästan alltid svaret nej.
Mm.
Men så tänker inte kinesisk medicin. Utan
kinesisk medicin säger att när det kommer till olika typer av massor, så alla typer av massor har att göra någon form av stagnation, en blockad. Och det organet som har att göra med att se till att saker och ting cirkulerar så som det ska, det har att göra med levern. Det är den som är det viktigaste organet i cirkulationen. Som vi har andra sidan. Mm. Lungorna är också väldigt viktiga. Så har vi hjärtat såklart viktigt. Men just levern har att göra att den är relaterad till de här känslorna av irritation och frustration och ilska. Och att man hyser agg, att man inte kan släppa det där från det förflutna. Så jag brukar säga, ifall sinnet är stagnerat i det förflutna, så kommer också kroppen vara stagnerad.
Mm.
För eftersom det fysiska, kroppen följer bara sinnet.
Mm. Så tänker du, precis. Ja. Och du har pratat om levern, men så finns också två andra små organ som är väldigt viktiga i kinesisk medicin, och det är njurarna.
Njurarna, ja.
Och du pratar om dem som the master system, mästarsystemet. Varför är njurar så centrala?
Så vi brukar säga att all yin och yang kommer ursprungligen från njurarna. Det där roten av yin och yang kommer. Och de förser sedan alla de andra organen, de resterande fyra organen, med just yin och yang. Och vi har energi från tre olika ställen. Ett är då maten vi äter. Nummer två är luften vi andas. Och nummer tre är just njurarna. Och när man säger njurarna, man inkluderar också binjurarna. Så i det inkluderar man också hela HPA-axeln, vilket är då hypotalamus, pituitary,
talgkottkörteln
och binjurarna. Och det,
det är stress, vi brukar kalla för stressaxeln i podden här.
Mm. Precis, så det är hela den stressaxeln som är otroligt viktig. Och nu finns det ett begrepp som i Sverige är kontroversiellt när man pratar om trötta binjurar och vad det inkluderar. Men i USA utomlands så är det ett begrepp som man förstår sig på vad man syftar till.
Mm.
Och det är det här i kinesisk medicin, njurarna, det är som en energibank som du föds med. Och den här då är väldigt svårt att bygga upp igen om du har konsumerat det.
Mm.
Men när vi lever ett liv där samhället kräver allt mera från oss, och där vi inte har möjligheten för återhämtning och att äta på ett bra sätt och träna sunt och när vi behöver på det viset, så är det lätt att vi tömmer ut det här.
Mm.
Och därefter börjar vi känna olika typer av symptom.
Mm. Och där har vi den stora ökningen nu av utmattning till exempel.
Mycket utmattning.
Ja, mycket utmattning. Ja. Du pratade om utmaningar som hör ihop i familjer. Om du skulle nämna typ två, tre vanliga familjer av utmaningar som ofta är kopplade till varandra som du stöter på hos dina patienter.
Vad jag upplever mer eller mindre är att ett typ av beteende som är undermedvetet, som man associerar med det så jag är, det är min personlighet, det förs över undermedvetet från en generation till en andra.
Mm.
Och vi kan kalla det också transgenerational trauma.
Mm.
För traumat är också relaterat hur vi ser på situationer. Mer eller mindre när vi blir berövade med vår möjlighet att vara vårt autentiska jag. Det är det här sättet att kritisera, att bete sig, att förhålla sig till barnet och så vidare. Det är därför i boken jag pratar väldigt mycket om just anknytning och hur otroligt viktigt det är.
Mm.
För att ett barn i sig, det är två saker den behöver. Och det är just näring och kärlek. Och den andra är otroligt minst lika viktig. Det är möjligheten att vara sitt autentiska jag.
Mm.
Och jag ser det dag ut och dag in, och det spelar ingen roll från vilken kultur du är och i vilken socioekonomisk område du kommer ifrån. Roten till väldigt många av de kroniska besvären kommer därifrån.
Mm.
För att när din möjlighet att vara ditt autentiska jag blir berövad, så vad jag kallar det i boken är en brytpunkt. Det är att Barnet vill ha bekräftelse från sina föräldrar. Den vill vara, känna samhörighet. För att, och det här har också att göra med evolutionen, att vi hade så lätt att falla ut för gruppen. Så vi är ett flockdjur som är beroende av alla, eftersom vi behöver våra föräldrar mest och längst, om man kollar alla däggdjuren. Och då har naturen gjort så att det är bra mycket bättre att du blir berövad din möjlighet att vara ditt autentiska jag och istället ha, känna samhörighet och hänga med flocken, än att föräldrarna kanske skulle säga, men vet du vad, han är för stökig, låt honom vara. Vi fokuserar på de andra 6, 7, 8 barnen, inte vet jag hur många man hade förut. Så,
men det här stressar oss, menar du då?
Att precis, inte, mm. I den här brytpunkten vad som händer, det är att kompasset förflyttar sig från hjärtat och går upp till hjärnan. Mm. Och där blir mer eller mindre ett undermedvetet psykologiskt överlevnad. Det jag hela tiden frågesätter mina föräldrar och mer eller mindre säger, vem vill ni att jag ska vara? Ska jag vara den duktiga? Ska jag vara den snälla? Ska jag vara den tysta? Ska jag vara den roliga? Jag kan vara vem ni vill, så länge ni accepterar mig och så länge ni älskar mig. Mm. Och olika kulturer sätter värde på olika saker. Vi vet ju att flickor, därav den snälla flickansyndromet, ja, men flickor gråter inte, flickor slåss inte, flickor skriker inte. Och då är det så att man drar åt den emotionella kranen också samtidigt.
Mm. Och det sätter sig i kroppen som du tänker, ja?
Definitivt.
Ja, och vad ser vi då hos den snälla flickan? Du skriver om det väldigt intressant i boken.
Ja. Väldigt, och vad vi ser är att man, den form också av självcensurering. Mm. Att man uttrycker sig inte som man egentligen vill. Mm. Många som kommer till mig, jag frågar, när var det sist du skrek? Jag minns inte. När var det sist du verkligen skrattade från djupet? Ja, det var, minns jag inte heller. Så det är just den här kopplingen, eftersom kompasset har flyttats från hjärtat. Mm. Och flyttats upp till hjärnan. Och man tänkte efter hela tiden, mitt beteende i relation till omständigheterna.
Man tittar på sig själv utifrån, kan jag bli accepterad eller inte?
Precis. Är det socialt accepterad just nu att jag gråter? Mm. Eller att jag skriker? Mm. Eller att jag skrattar? Eller att jag... Och vad betyder nu helt plötsligt att vara mig själv?
Men tycker du att den svenska kulturen är sämre på det än andra kulturer?
Det är bara ett annorlunda sätt.
Mm, ett annorlunda sätt, ja. Nej, men jag kan tänka att det här är ju en kultur där alla vill vara väldigt lagom.
Ja.
Och i en ganska smal fåra.
Ja.
Jag bor ju i England. Jag kan tycka att det i London finns lite inte oändliga, men lite bredare fåra att vara i.
Ja.
Den svenska är väldigt... Alla vet var ramarna går utan att någonting sägs.
Precis.
Till exempel om du skulle börja skrika och gråta nu och gorma eller sjunga en psalm, då skulle det vara bara, okej, tack så mycket doktor Diamantis, då tror jag vi tar nästa gäst.
Ja, men precis, jag förstår. Så det är ju, vi blir ju mer eller mindre kollektivt indoktrinerade till en typ av beteende, för man känner av också, vad passar in just nu, hur ska vi bete oss? För att det är också det här väldigt intressanta, att jag vill vara unik, visst att jag är egen, men samtidigt vill jag tillhöra och inte sticka ut för mycket.
Mm. Du skriver väldigt intressant om det här i boken, och det är ett stort ämne. Men du skriver om just den snälla flickan, och du har sett just att menstruationsproblem, IBS och depression kan vara en sån här liten familj som du har upptäckt.
Precis, för att just enligt kinesisk medicin, just som känslan av irritation och frustration. För att vad man egentligen har är just det fritt flödande frustration.
Mm.
Och man kan tyvärr inte nu projicera det på dem man egentligen vill.
Mm.
Och det är egentligen kanske mamma eller pappa eller någon annan. Oftast brukar det vara vårdnadshavarna. Och då vet man inte, okej, var ska jag göra den?
Mm.
Värsta möjliga outcome, det är att man projicerar på sig själv.
Mm.
Och blir ännu mer självdestruktiv.
Mm.
Men sen kan man gå och projicera det någon annanstans.
Mm.
Men just kvinnan, till skillnad från mannen, har ju svårt att hitta en miljö där man kan projicera sin frustration känslomässigt. Nu har vi gjort det socialt accepterat att vi har stora arenor i fotboll. Och då har vi 20 000 AIK-are och 20 000 Djurgårdare till exempel.
Mm. Mm.
Och då är det socialt accepterat. Man går dit och så bara skriker vi ut. Mm. Allt vad vi har. Och det är otroligt läkande.
Ja, ja.
Otroligt läkande.
Alla är så happy.
Ja.
Ja. Förundran, man, eller hur? Ja, för de inblandade.
Ja.
Vi andra som inte, alltså, bara tänker, vad händer här inne? Jag accepterar att alla...
Precis. Det finns en läkande komponent i det. Ja, dels en stark samhörighet, otroligt viktig. Sen en annan där man kan projicera det till. Mm. Så att man inte går hem och slår sönder frun och barnen. Mm. För det är inte accepterat, eller det är inte lagligt.
Det ska inte heller hända. Inte.
Nej. Och samtidigt så kan man läka det om man har vissa ramsor. Och vi vet inom yogan så finns det olika typer av kirtans. Mm.
Så det är kirtan-yoga som pågår där på fotbollsläktaren.
Exakt. Ja, det är det.
Ja, spännande ja. Tanke. Du, jag skulle vår intervju börjar gå mot sitt slut, men parasympatikus aktivering och vagusnerven.
Ja.
Det här, vi brukar prata om pandans rike. Pandan är ju ett kinesiskt djur också.
Ja.
Och vagusnerven, det här är ju saker som både Karina och jag tror kommer komma väldigt mycket. Det är liksom nästa stora grej. Man trodde ju förut att pandalandet bara var the absence, alltså frånvaron av allt. Men det visar sig vara ett väldigt rikt rike. Vagusaktivering, parasympatikusaktivering. Vad tänker du om det? Hur kan vi jobba?
Ja, det finns jättemånga olika saker man kan göra. Så kinesisk medicin kan påverka vagusnerven genom akupunktur.
Mm. Du skriver om det här i din bok väldigt härligt också.
Precis, och jag ger olika typer av exempel vad man kan göra.
Mm.
Kallbad för de som passar.
Mm.
Det finns en stor trend just nu. Det är inte för allihopa. Mm. Viktigt att komma ihåg det. Det är samma sak med alla andra saker som kommer i vågor.
Mm.
Kost också. Det finns inte en diet.
Mm. Hur ska man veta om man provar kallbad? Mm. Bara vad som är vanligt, så här, obehag inför kallt vatten. Och vad som verkligen är. Jag ska inte bada kallt.
Ja, mer eller mindre lättfrusen.
Ja.
Man är dragen till att bara dricka varmt, äta varmt. Lös, om man är lös i magen väldigt ofta.
Ja.
Det är också ett tecken samtidigt som man är väldigt frusen. Hormonella obalanser. Om man redan har det. Då bör man kanske tänka efter.
Ja, bra. Så ja. Att känna i kroppen lite. Om man naturligt söker det varma, då ska man inte hoppa ner i en isvak.
Exakt. Mm. Så medicinskt sett så finns det de också som har då, hjärtkärlsjukdomar. De ska definitivt inte hoppa in i kallvatten.
Ja. Och sen du har jag rekommenderar alla att läsa den här boken, underbara övningar kring meditation, andningstekniker, de här tågbiljetterna till pandalandet.
Ja.
Som är, jag pratade just med en kompis igår som är väldigt stressad och utmattad. Och han sa, behöver jag gå till psykolog för att förstå varför jag är så stressad?
Ja,
eller också tar du bara en biljett och sätter dig på tåget till pandalandet.
Mm.
Och, alltså, man kan ju göra både och, eller hur?
Ja, definitivt. Det ena utesluter inte det andra.
Nej, man kan både vara intresserad.
Ja.
Du har en väldigt bra hälsolista. Saker man kan göra för att förbättra sin hälsa. Du pratar om att sova 8 timmar per natt. Dricka tillräckligt med vatten, te eller grönsaksjuice. Träna regelbundet.
Ja.
Skratta regelbundet tar du upp. Vad är skrattet för oss människor?
När vi skrattar, det tvingar oss att vara här och nu.
Ja.
Och det vad vi brukar säga, det öppnar ju hjärtat. Det kommer ju från hjärtat, en riktigt skratt.
Mm.
Och det har så många bra fysiologiska funktioner i kroppen. Så om man kunde patentera det och lägga in det i en kapsel hade den varit väldigt dyr.
Ja.
Men det är, jag brukar säga till mina patienter, det är gratis och det är kul.
Mm.
Och man kan nästan inte göra för mycket av det.
Kul att du säger det. Jag hade en medarbetare för många år sedan som fick en svår sjukdomsdiagnos. Och då gick jag igenom hela kontoret och alla fick välja ut sin absolut sjukaste film med sämst humor. Alltså bara sån här knäpp.
Mm.
Och så gjorde vi, för då fanns det fortfarande CD, vad heter det, DVD-er. Och så skickade vi henne 8 DVD-er.
Mm.
Liksom bara så här 16 timmars skratt.
Mm.
Och alltså hon mådde så himla bra av det här.
Ja.
Är det ett bra tips tycker du?
Det tycker jag definitivt. Man kan till och med, för hjärnan vet inte skillnad ifall man skrattar på låtsas, mekaniskt. Eller om det kommer riktigt. Så jag ger till och med övningar att börja mekaniskt, börja skratta.
Ja.
För att till och med har man sett forskning att biter man i en, biter man i en penna.
Det låter helt sjukt, men det är underbart.
Ja, då faktiskt, det är som att du börjar skratta på riktigt.
Och så biter din penna.
Ja, alltså att aktivera
att man drar ihop kinderna och det ser nästan ut som ett leende.
Att det aktiverar.
Så det är lika bra att le stort som att skratta liksom, så att det låter högt.
Det är till och med bättre.
Det är bättre att le.
Nej, bättre att skratta.
Bättre att skratta. Ja,
precis.
Ja. Och sen har du att släppa saker som du inte kan kontrollera.
Ja.
Det här är ju ett stort råd.
Precis. Och det inser jag. Och då gäller det också att vända blicken inåt. jag pratar väldigt ofta att lägga alla korten på bordet och se vad är det egentligen på mig och vad är det som inte är mitt. Där man också kan särskilja det här. Men är det något jag kan kontrollera? Är det något jag kan påverka just nu? Tåget är sent. Ja, vi glömmer. Mm. Vi är sena. Det är trafik. Jag kan inte kontrollera det. Men vad jag kan kontrollera, det är min andning. Mm. Vilket är också väldigt viktigt. I hela mitt välmående. Kontrollera också vad vi strävar efter. Vi har fått för oss någonstans att vi ska sträva efter perfektion. Perfektion har att göra med yttre omständigheter. Det har inte någonting med oss att göra. Mm. Varför inte sträva efter lycka? Det har någonting med oss att göra. Mm. Det är min business. Mm. Det är inte någon annans business.
Men det är ju jättestort. Hur gör man när man strävar efter lycka då? Utan att det ska bli
jättestort.
Ouppnåeligt. Ja.
Först behöva då, genom boken, den kommer hjälpa dig navigera i vad alla de här känslorna är, vart de kommer ifrån. Att särskilja, är det här egentligen mina drömmar eller inte? Har jag satt för höga förväntningar på mig själv? Och ens, varför ens har jag förväntningar på mig själv? Är det här min inre röst eller någon annans inre röst? Och börja särskilja, är det mitt eller inte? Och om det är mitt, vart kommer det ifrån? Kommer det från en plats av smärta, skuld eller plikt? Eller kommer det av ren kärlek? Är jag genuint intresserad och nyfiken och utvecklar det här och blir det här? Och, eller kommer det från en plats att jag tror väldigt dåligt om mig själv och jag måste bli någon? Mm. Mm. Och i den här resan ser vi också att lycka kommer ju då. Det har ju att göra med hjärtat. Mm. Att vi verkligen ser att vi kan inte bli någonting eftersom vi redan är.
Underbart. Vi kan inte bli något. Ja. Underbart. Du, och så har du ju två tips till att vara ute i naturen.
Ja.
Och det behöver vi inte ens förklara.
Nej.
För det bara vet vi allt om.
Ja.
Ja. Och sen har du att äta antiinflammatoriskt.
Precis.
Och varför tänker du att det här är så viktigt?
Jo, för att människan har ju funnits på planeten väldigt länge. Och den är ju van vid en specifik kost. Och den kosten som faller naturligt under de årstiderna är kroppen väldigt ofta van vid. Sen har vi ju lyckats migrera från en del jorden till en andra. Och då kan man också återigen koppla ihop det med lite vad åt mina förfäder. Mm. Så att det inte blir mexikanskt en dag. Sen är det japansk sushi och sen är det indisk. Det blir inte heller jättebra. Mm. Håll dig ungefärligt i ett område och ät bara riktig mat. Det brukar väldigt naturligt falla in på antiinflammatorisk. Mm. Jag brukar säga ät det som fanns innan industriella revolutionen.
Mm. Och det är ät mat med en ingrediens. Är också så här. Alltså med en ingrediens liksom. Vad innehåller spenat? Spenat.
Ja, exakt. Så är det.
Så är det. Det är det vi gjorde för hel mat riktigt.
Mer eller mindre, ser du att det här har vuxit någonstans? Mm. Eller har du sprungit fram och tillbaka? Mm. För vissa passar det att äta kött. Mm. För vissa passar det absolut inte att äta kött. Mm. För vissa passar det att äta under vintern men inte under sommaren. Mm. Så det är väldigt individuellt. Alltid ekologiskt, närproducerat och så vidare. Mm. Ja, allt finns i sin rätta dos, i rätt plats.
Mm. Får jag bara fråga kort, vad har du för rutiner när det gäller just att äta och träna? För du har ju tränat extremt mycket i ditt liv som elitbasketspelare och säkert haft matrestriktioner och sådär. Men vad är viktigast för dig?
Hur viktigast för mig? Jag fokuserar på funktion just nu. Och försöker göra det nyttiga gott och inte det goda nyttigt. Så, och även också enligt säsongen och det som erbjuds. Så till exempel, jag kan ta, nu är det säsong för granatäpplen. Mm. Jag gick och köpte en back granatäpplen. Jag drog granatäppeljuice varje dag från morgon till kväll och bara pressat. Mm. Pressat det själv. Så jag kollar också vad det är i en säsong. Nu börjar också komma väldigt mycket broccoli. Mm. Mycket som finns i broccoli.
Mm. Mycket apelsiner kommer
mycket
nu.
Mycket apelsiner, precis. Mm. Som man äter. För det brukar också vara väldigt miljövänligt. Mm. Om man äter
och näringsriktigt, för det är skördat i sin rätta säsong. Precis.
Exakt.
Det här, alltså vi skulle kunna prata i timmar. För din bok är så innehållsrik. Och jag känner att jag måste ha den på nattduksbordet. För att liksom läsa på riktigt i detta djupet. Om man vill söka upp dig eller följa dig eller så. Var hittar man dig i världen?
Jag finns på Instagram. Mm. Då är Dr. Diamantis med C. Mm. Hemsidan är drdiamantis.com. Mm. Och därifrån navigerar man vidare sedan ifall man vill boka en tid. Mm. Man får vara lite tålmodig för att det kommer upp tider lite då och då. Det brukar vara en lång väntetid. Mm. Men hela meningen med boken och Instagram är att man ska ta sin hälsa i sina egna händer och göra det man kan göra själv. Mm. Ja, börja hjälpa sig själv.
Så man slipper komma till dig?
Det är absolut det bästa.
Mm. Underbar vision för en läkare. Ja. Ja, att man inte ens ska behövas fastän man behövs. Ja. Ja. Tack för att du ville komma hit och tack lycka till med din fina bok.
Tack Maria och tack Karina.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ja, när temat är kinesisk medicin så väljer vi ett bär som länge används i kinesisk medicin. Goji-bäret. Det här bäret kommer ursprungligen från nordvästra Kina och har använts i över 2000 år i kinesisk medicin TCM. Det finns två olika sorter, Lycium barbare och Lycium chinense. Och kinesisk medicin använder det här i juicer och teer för att hantera till exempel problem i ögonen, levern och njurarna. Och vad kan man då se om man tittar på goji lite mer västerländskt? Ja, gojibäret har faktiskt den högsta proteinhalten av alla frukter och bär och innehåller betydligt mer järn än spenat. Antiinflammatoriskt, antibakteriellt. Och när man tittar på forskningen så har man främst i djurstudier visat intressanta effekter som att tumörer minskar i tillväxt, man har sett stärkt syn, starkare immunförsvar och minskat depressionsbeteende. Ja, råttor kan också bete sig deprimerat. Och gojibären är ju orangea och innehåller höga halter av karotenoider och det här stärker hudens glow. Och sen finns det också zeaxantin som är det ämne man ofta köper i hälsokosten för att stärka upp synen. Det finns alltså naturligt i gojibären. Så man kan säga att det här är ett näringsmässigt powerhouse och kallas inte för superfood för intet. Så kineserna verkar vara något på spåren. Hur får man då i sig mera gojibär? Det är ju ganska dyra bär, men man kan till exempel ha en liten påse med jägargodis på sig där man blandar russin, goji och valnötter. Eller också så gör man en varm overnight oats med goji. Jag gillar ju att se till att få ordentligt med bra fett och protein också, inte bara kolhydrater. Så vi lägger i chiafrön och mandlar och kanske tar ett litet kokt ägg till det hela. Och så här brukar jag göra. Blanda ihop 1 deciliter havregryn med 2 deciliter mandelmjölk, 1 matsked chiafrön, 1 matsked gojibär och 1 matsked finhackade mandlar. Och så låter det här stå över natten i kylen och allting liksom löser upp sig som det är med overnight oats. Och på morgonen kanske man vill värma lite lätt i en kastrull. Vi har ju pratat om värdet av varma frukostar i kinesisk medicin. Så man kan värma lite grann och toppa med bär och lite hampafrön om man känner för det. Ja, det här med havregryn, det är ju något för dig, Karina.
Nej, men jag är ju havregryns junkie. Eller framförallt den amerikanska havregrynsgröten, steel cut oats.
Mm, gott.
Som är mer lättsmält, tror jag, än den svenska. Är det? Ja, för att havregrynen är liksom mer finfördelade.
Ja.
Och så är det kanske en liten annan mix. Ja, du hör, jag har inte riktigt gått till botten med vad det är jag stoppar i mig.
Ja.
Men jag mår väldigt bra av den i alla fall.
Ja. Ja. Och kanske lite gojibär i det då.
Ja, och så är det varmt. En varm start på dagen. Och jag, speciellt vinterhalvåret, så det här Diamantis pratar om.
Varma, ja. Han skriver om det i boken.
Äta varmt.
Mm. Precis. Men det finns ju massa bra tips i det här kinesiska. Nu blev det ju här samtalet väldigt, vad ska vi säga, det handlade mycket om det känslomässiga bagaget vi har, hur det kan påverka kroppen. Mm. Sen finns det ju massa konkreta tips i den här boken också, eller hur?
Ja, verkligen. Den är späckad med olika typer av övningar och tabeller där man kan se just känslor kopplade till de centrala organen.
Ja, och för mycket och för lite chi i olika
precis,
organ, vad det gör med oss, hur de
och
ser.
Och också hur vi matar oss själva, den mentala dieten pratar han om. Och det är liksom konkreta listor och övningar, perspektiv på detta. Och sen förstås mycket kring stresshanteringen för att bevara vår chi eller stärka vår chi. Och då är det ju meditation på, han ger en rad olika introduktioner till den som vill börja meditera. Och andningsövningar, mindfulness också.
Och det känner man när han kom in här i rummet. Ja. Alltså det här är en människa som har mediterat mycket.
Ja.
Och hur blir energin då? Den är ju bara
lugn.
Lugn.
Ja. Och så vill han hjälpa.
Han vill verkligen hjälpa.
Ja, det är väldigt, väldigt tydligt. Sen har han ett väldigt starkt driv också.
Ja.
Alltså han vill ju
både lugnet och
han
drivet.
Han vill inte bara hjälpa lite grann, han vill hjälpa mycket. Och han startar ju ska snart öppna en större hälsoklinik än den han har nu. Som jag bara hört talas om lite grann, men som heter Vida hälsocenter, tror jag. Där det är väl säkert kommer hända massa spännande.
Det här tror jag kommer öka och växa.
Mm.
I just den västerländska medicinen är så bra när vi har benbrott mat och cancerdiagnoser och så. Mm. Och då får vi fantastisk hjälp. Men allt det här som han beskriver.
Mm.
De här konstiga IBS ihop med depression, ihop med menstruation. Alltså ja. De här familjerna av konstiga
kroniska symptom.
Ja, där man bara är liksom saker inte funkar. Mm. Och man inte riktigt kan få hjälp i vanlig västerländsk medicin.
Och det ska vi säga också att han är väldigt tydlig med sina patienter. Att man måste ha utretts av sin vanliga läkare. Ja. Först och
precis.
Kollat att det inte är något allvarligt. Ja. Utan då kan han komma till, komma som ett komplement.
Ja.
Men det är väldigt tydligt uttalat.
Ja. Ja. Fint tänkande. Ja, spännande Carina. Du som förläggare, du får verkligen vara med och
göra jag lär mig så mycket.
Ja.
I detta underbara hälsolandskap.
Ja. Ja. Då vill vi tacka dig som har lyssnat. Tack. Och har du några tankar om kinesisk medicin? Och ska vi göra mer om det här? Det kanske vi ska. För att jag kände att vi bara skrafsade på ytan. Jag vill börja gå ner i organen. Ja. Och förstockad chi i levern och lungorna. Nu vill jag ner och gräva liksom lite mer i organen. Och de här olika... jag är ju trä, tror jag. Är du kanske fire, tänker jag.
Ja, fire. Det lät
fire.
Coolt.
Fire.
Men jag tror att... Jag kommer vilja boka en tid hos Diamantis för att kolla lite kring just hormonella förändringar och, hur man optimerar sin energi. Och, jag har också lite så här värk ibland som kommer och går. Det är spännande att se vad man kan lära och ta till sig där man är i livet.
Och det som jag älskar med detta betraktelsesätt är också liksom... tanken att det finns en individuell behandlingsform. Exakt. För varje människa. Och dit kommer ju västländska medicinen också nu. Liksom. Kallbad är inte för alla och vi hann inte riktigt ta upp det idag, men fasta är inte för alla och så vidare. Att man liksom faktiskt ska lyssna på den egna kroppen. Och är man en människa som fryser väldigt mycket så kanske man inte just ska tvinga sig själv att hoppa ner i en vak. Fast, jag vill säga en grej.
Ja.
Att jag fryser mindre sen jag började kallbada.
Ja.
Så systemen är dynamiska.
Mm.
Jag har blivit mycket mer varmblodig av det.
Mm. Det är intressant
verkligen. Att notera. Men det kanske är något med levern, vad vet jag. Allting hänger ihop.
Ja.
Tack för att du lyssnade. Fortsättning följer. Var rädd om dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.